Slutet på 1970-talet, Panama. Det centralamerikanska landet har under mer än ett halvt sekel delats i två delar av en av världens viktigaste farleder, Panamakanalen. Som trots namnet då kontrolleras och ägs av USA.
The Panamanian students followed an erratic course, leaving a wake of wanton destruction as they left the canal. Canal zone cars, homes and a bus terminal.
Men de politiska spänningarna och missnöjet över USA:s roll i landet är på väg att explodera. Det finns de som talar om en militär konflikt mellan de två länderna. Ett krig.
We are here to participate in the signing of treaties which will assure.
Men så 1977 lyckas Panamas ledare och USA:s president komma överens om ett avtal där det står att kanalen ska lämnas över till Panama. Det verkar som att krigshotet har avvärjts.
For an international waterway of great importance to us all.
Men det står också något annat i det där avtalet. Något som plötsligt blivit viktigt idag. Att om kanalens oberoende hotas så har USA rätt att ingripa för att försvara den. Och nu finns det en person som hävdar att det där redan har hänt.
And they built the thing called the Panama Canal. You might have read about
hans namn. Är Donald Trump.
Because China essentially has taken it over and we're not going to let that happen. We're not going to let that happen.
Det här är konflikt om varför Panama blivit en bricka i ett stormaktsspel.
It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China.
Jag heter Fernando Arias.
Nu har den här slussen här precis öppnats och ett stort fartyg, ett stort ljusgrönt och vitt fartyg med LPG, med gas, har tagit sig igenom. Och nu håller vattnet på här och långsamt höjas flera meter så att det här fartyget ska kunna gå vidare från Stilla havet till Atlanten. Och både i fören och i akten så finns det varsin boxerbåt som då ska se till att fartyget inte slår mot kanterna och kommer på rätt väg.
¿Qué es lo que pasa ahora?
Ahora mismo está la bulla que oyes es la alarma que indica que estamos abriendo las compuertas.
Stilla havet ligger blankt och stilla den här förmiddagen vid Cocolis-slussarna utanför Panama City. Morgonens sista fartyg tar sig igenom de tre nivåerna.
Si notaste cuando él entró estaba un nivel más bajo. Sí. Si es que ahora mismo él puede haber subido cerca de 9 metros.
Vice operationschef Boris Moreno och jag tittar på hur det gigantiska fartyget lastat med naturgas långsamt stiger 9 meter när det kommer in i nästa bassäng. Besättningen kastar trossar till männen klädda i ljusblå tröjor nere på kajen.
Okay. La esclusa se manda de la torre.
Ovanför oss tronar något som ser ut som ett flygledartorn. Där uppe sitter de som öppnar och stänger slussportarna, berättar Boris.
Es un piloto panameño que toma el control.
När fartygen går igenom kanalen tar en panamansk kanalkapten över ansvaret. Alla vi som arbetar här idag är panamaner. Eller ja, nästan.
Yo diría que como 99.9.
6 amerikaner är kvar från tiden USA hade kanalen. De ville jobba kvar när den lämnades över till Panama år 2000 istället för att flytta tillbaka till USA, säger Boris.
6 norteamericanos y se quedaron.
Resten av de drygt 8000 anställda är panamaner. Annat var det när han började som ung ingenjör i början av 80-talet.
Los jefes grandes eran gringos.
Alla i den högsta ledningen var amerikaner när jag började. Och alla chefer, alla handledare.
Muchas veces uno decía que wow, pero uno como que sabe un poquito más de de los que están aquí, ¿no?
Det var lite frustrerande för mig eftersom jag ofta kunde mer än dem, säger Boris.
Los norteamericanos usaban guantes.
Den första panamanen som fick styra slussportarna berättade till exempel att amerikanerna använde handskar när de skulle röra samma knappar som han.
Y tuvo la fortaleza de decir si yo me revelo, eso es lo que ellos quieren.
Vi panamaner insåg att vi behövde svälja stoltheten och försöka lära oss att sköta kanalen, säger Boris. Annars skulle den aldrig bli vår. När Boris först hörde Donald Trumps hot om att ta över Panamakanalen trodde han att det var ett dåligt skämt. Vadå ta över kanalen? Vad menar han? Skulle USA ta över administrationen eller driften av kanalen? Det skulle de behöva göra med våld. Och sen, visst, USA byggde den ursprungliga kanalen. Men de här nya, bredare slussarna där vi står nu, de har ju vi byggt. Vattnet som flyter här är vårt, marken är vår. Så för att ta över kanalen skulle amerikanerna behöva invadera hela Panama.
Realmente tendrían que tomarse el país y convertirlo que en parte de Estados Unidos, o sea, no, esa es la parte que a mí no me queda claro. Uno de los temas es quién haría el trabajo.
De allra flesta här skulle vägra arbeta för USA. Det kan jag lova dig, säger Boris. Som jag. Nu är jag visserligen nära pensionen, men jag skulle aldrig arbeta för amerikanerna igen. Efter att ha kämpat i flera decennier för att kanalen skulle bli vår. Utanför kanalen, där Stilla havet öppnar sig, ser vi flera lyftkranar som avtecknar sig mot horisonten. Där ligger hamnarna. De som står i fokus för Donald Trumps anklagelser om att Kina i själva verket styr kanalen. Den du ser till vänster med de blå lyftkranarna, det är den Hongkong-ägda hamnen som det bråkas om, säger Boris. Men, säger han, hamnarna har ju egentligen ingenting med kanalen att göra. Där lastas bara containrar av och på fartygen som ska gå igenom.
Los puertos lo único que hacen es bajar y subir la carga al buque.
På andra sidan kanalen, uppe på en höjd i Panama City, ligger en pampig byggnad med en stor glaskupol och muralmålningar som föreställer hur kanalen en gång kom till. Utanför står en stor staty i marmor till minne av den amerikanska chefsingenjören. Och ovanför entrén står det Panama Canal Administration. Men överallt syns panamanska flaggor.
Hola. Tengo una reunión a las 11. Con el administrador.
Och en trappa upp sitter Ricaurte Vázquez, kanalens högste chef. Eller som titeln lyder, kanaladministratör.
Du te visto con Rubio cuando estuvo acá?
Sí, sí.
¿De qué conversaron?
De muchas cosas, curiosamente.
I februari i år satt Marco Rubio här inne på Vázquez kontor. Panama var det första land han besökte som nybliven amerikansk utrikesminister. Vi pratade om många olika saker, säger Ricaurte.
Se le invitó a la esclusa de Cocolín. Prefirió la esclusa de Miraflores, evidentemente.
Jag bjöd givetvis in Rubio att besöka de nybyggda Cocolí-slussarna, den delen du besökte. Men han föredrog såklart de gamla slussarna, de som USA byggde, säger Ricaurte och ler snett. Han ville väl ge bilden av att USA på egen hand byggt kanalen.
Tenía interés en reflejar la esclusa americana.
Ricaurte ägnade mötet åt att dementera det mesta av det som Trump hävdat om kanalen. Nej, amerikanska fartyg betalar inte mer för att gå igenom kanalen. Och nej, hamnarna, oavsett vem som driver dem, har inget att göra med hur kanalen styrs. Och nej, Kina har ingen privilegierad insyn i hur kanalen fungerar. Tvärtom, säger Ricaurte. Ingen vet mer om kanalen än USA.
Hay ejercicios de entrenamiento que se hacen con el Ministerio de Seguridad.
Vi delar hela tiden med oss av information till USA:s regering och säkerhetstjänster. Vi har regelbundna övningar tillsammans med den amerikanska militären Southcom.
Con el Comando Sur y otras entidades de seguridad de Estados Unidos.
Och utöver det har USA sitt eget underrättelsearbete här. Och visst, säger Ricaurte. Det är ju mycket möjligt att amerikanerna vet saker som inte vi vet om vad Kina faktiskt gör i Panama.
Si efectivamente las empresas chinas.
Om kinesiska företag i själva verket är en sorts fasad för kinesiska underrättelsetjänsten eller tvingas rapportera information till den kinesiska regeringen, det är sånt som jag tror att amerikanerna faktiskt kan bedöma bättre än vad vi kan, säger Ricardo Vázquez. Oron för den typen av spionage lyfter Marco Rubio flera gånger under mötet. Och jag svarade, ja, det är möjligt. Men alla länder kan spionera. Vilket land som helst. Men, säger Ricardo. Jag lugnade också utrikesministern med att USA ju har företräde i kanalen om det skulle bryta ut ett krig. Amerikanska flottan har enligt kanalavtalet från 70-talet fri lejd i kanalen.
El derecho de tránsito preferencial de la Marina de Guerra de Estados Unidos es del.
O sea que puede pasar delante de todo el mundo.
Exactamente. Exact.
Så om USA har företräde och rätt till privilegierad information, är det kanske Kina som ska vara oroade då, då? Frågar jag. Ricardo skrattar. Jag vet inte om kineserna är oroliga. Det är i alla fall ingenting de uttryckt.
We gave the canal and a treaty to Panama. We didn't give it to China.
När den amerikanska utrikesministern Marco Rubio var klar med sitt möte där inne i kanalbyggnaden, gick han ut till de samlade journalisterna och upprepade mycket av det han sagt innan han gick in. Som i den här intervjun med Fox News.
We cannot continue to have the Chinese and through their companies exercising effective control of the canal area.
Och hans chef, Donald Trump, var ännu mer direkt.
My administration will be reclaiming the Panama Canal.
Han har fortsatt med sitt mantra om att USA kommer ta över kanalen. Så Ricardo Vázquez försäkringar hjälpte inte.
Pero si se le explicó todo eso y de, justo después de la reunión sigue diciendo otra cosa, ¿qué te parece?
Tal vez me expliqué mal.
Jag vet inte, säger Ricardo Vázquez och ler snett igen.
Bueno.
Jag kanske förklarade alltihopa för dåligt.
Este evento me quita el sueño, sí, en algunos días sí.
Det händer att kanalchefen ligger sömnlös och tänker på en möjlig amerikansk invasion.
¿Cómo te lo imaginas?
Utan att kunna föreställa sig hur en sån skulle se ut.
No me lo imagino. Realmente no me lo imagino porque ¿cómo haces para tomarte una operación como esta?
Lotten Collin,
ja.
Det är ju du som Latinamerika-korrespondent som har varit där i Panama för att grotta in dig i hela den här historien med kanalen. Dykt in i kanalen kanske jag ska säga.
Ja, inte riktigt i den, men visst, absolut.
Men om jag förstår det här rätt, alltså det som USA kritiserar, det är dels kostnaden för att använda kanalen, vad det kostar för amerikanska fartyg, men också det man kallar liksom det kinesiska inflytandet.
Ja, framförallt det skulle jag säga.
Och Donald Trump hävdar till och med att Kina tagit över kontrollen av kanalen. Men det är något som alltså dementeras av de panamaner som du pratar med.
Ja, alltså att Kina skulle kontrollera kanalen är verkligen någonting som alla säger inte stämmer. Sen har ju Kina en roll i Panama för att de har investerat i infrastruktur, de har olika kontrakt med regeringen och så är det då ett Hongkong-baserat företag som äger de två största hamnarna vid båda ändarna av kanalen. Men det är klart, det är ju liksom väldigt långt från påståendet att Kina skulle kontrollera Panama-kanalen.
Okej, men det andra som jag också tar med mig när jag hör på ditt reportage därifrån är ju de här stora slitningarna mellan Panama och USA som gör den här frågan, ska man säga, infekterad låter det som.
Ja, alltså verkligen. Eftersom att å ena sidan har vi då Donald Trump som tycker att USA har en alldeles särskild rätt i Panama-kanalen. Och sen har vi panamanerna som anser att USAs uttalanden är helt absurda och imperialistiska. Och de här slitningarna och den här väldigt olika synen på vems Panama-kanalen är, vem som har rätt till den, de har sin grund i kanalens historia. Alltså hur den kom till och vem som har kontrollerat den under årens lopp. Så om vi tar oss tillbaka till början av 1900-talet och den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt, han bestämmer sig för att han vill bygga en kanal i Centralamerika för att då förkorta handelsrutten mellan Stilla havet och Atlanten. Och Panama är det kortaste området där man kan bygga en sån. Mm. Så att vid den här tidpunkten då, för över 100 år sedan, så är Panama faktiskt inte ens ett eget land, utan det tillhör Colombia. Och Roosevelt vill då försöka få ett avtal med Colombia för att bygga den här kanalen, men Colombia vill inte. Så USA gör det som man sen kommer visa sig gör ofta i Latinamerika under hela 1900-talet, det vill säga man använder tvång och militärmakt för att få sin vilja igenom. Och det USA gör då är att man uppviglar delar av befolkningen i nuvarande Panama, att de ska kräva självständighet och göra revolt mot Colombia, och så stöttar man den här revolten med sin egen krigsflotta. Och 1903 så utropar då Panama självständighet, och väldigt snabbt då så förhandlar Roosevelt till sig ett avtal som ger USA kontroll över en liten del i det här landet Panama, alltså den del som sen kommer att kallas kanalzonen. Och det här är ett väldigt kontroversiellt avtal, dels såklart efter hur det kom till, men också för att USA får då rättigheter över den här kanalzonen under obegränsad tid. Mm. Och redan nu finns det en del missnöje kring det här bygget, som ju var ett megaprojekt. Alltså skulle vara det även med dagens ögon, så att säga. USA bygger upp ett helt samhälle i den här kanalzonen för att kunna genomföra det här projektet. Alltså, vi pratar sjukhus, vägar, bostadshus. Och så tar man in väldigt mycket arbetskraft. Mest fattiga, svarta arbetskraftsinvandrare från Karibien. Och så givetvis panamaner, andra latinamerikaner. Men också vita amerikaner från USA som då mest jobbar i chefsposition eller som ingenjörer och så.
Negros, y no solo negros, los no norteamericanos blancos no les permitían, por ejemplo, tomar agua de la misma fuente de agua.
Det här är Graciela Dixon. Hon är jurist och för detta domare faktiskt i Panamas högsta domstol. Och hon berättar att hennes farfar var en av de här arbetskraftsinvandrarna från Karibien som jobbade med att bygga kanalen.
No podían caminar en la misma acera. Los negros tenían que caminar en la acera, otra acera, puede ser la derecha o izquierda, depende del ángulo de donde vienes.
Och precis som i USA vid den här tiden så var det segregation som gällde. Alltså latinamerikanerna fick sämre betalt, sämre mat, sämre bostäder, sämre levnadsförhållanden än de som kom från USA. Och det var också de, alltså Gracielas farfar till exempel, som gjorde det farliga jobbet. Alltså var de som sprängde och grävde, och de som dog, dels till följd av det farliga arbetet, men också till följd av alla tropiska sjukdomar.
Porque había constantes ¿cómo se llama eso? Landslides. Derrumbe por las características del suelo.
Och när kanalen väl är färdig 10 år senare, så är det USA som kontrollerar och driver den.
Men alltså så låt den här kanalzonen, det är som ett slags amerikanskt parallellsamhälle.
Ja, verkligen.
Som liksom skär rakt igenom landet.
Ja, den sträcker sig längs med kanalen, på båda sidor om den. Är det en sorts, i praktiken ett sorts apartheidsamhälle där USA kontrollerar? Och den här rasismen och den här diskrimineringen som jag pratat om, den blir på något sätt institutionaliserad. Det här är Julio Yao Villalas. Han är akademiker, men också faktiskt en man som personifierar historien om Panamakanalen under 1900-talet.
Är du nacist i Panama?
Sí, yo nací en Panamá, en Pocri de Agua Dulce, en una provincia central de Panamá.
Jag träffar honom i hans lilla hus utanför Panama City. Det är grönt, vi ska sitta ute, men så slutar det med att det blåser för mycket. Så vi går in i hans lilla vardagsrum där han har flera av sina böcker som han har skrivit där uppställda bakom soffan.
Inicié la lucha contra las bases militares norteamericanas a los 8 años de edad.
Och 1947 är Julio 8 år gammal, och han är, som många panamaner, kritisk till hur USA kontrollerar då delar av vad han ser som sitt land. Och han deltar i protester mot militärbaser som USA också byggt upp i Panama.
Men vadå, redan som 8-åringen ut och demonstrerar?
Ja, precis. Jag frågade faktiskt det. Ja, som 8-åring. Men då sa han att det finns en orsak till det här. Alltså för att det var liksom i hela samhället då en enorm kritik mot USAs roll och inflytande i Panama. Så att han drogs väl med där av sina lärare och sina familj på de här demonstrationerna som var både bland befolkningen och även politiker som tyckte att USA, så att säga, inte borde vara där. Och nationalismen växer och antiimperialismen växer. Och inte bara i Panama förstås, utan liksom i stora delar av Latinamerika. Och sen händer något som kommer att förändra Julios liv för alltid.
Entre el cine y mi casa, pero entre el cine y mi casa hay que caminar como dos horas.
Julio är på bio med några kompisar och ska gå hem. Och det tar 2 timmar då att gå hem från biografen. Och han går då ganska nära kanalzonen som ägs och kontrolleras av USA.
Un militar norteamericano de alto rango me echó un perro de guerra y me atacó. Un perro era un pastor alemán.
Och Julio märker ingenting, men plötsligt så attackeras han av en stor schäfer, alltså en amerikansk militärhund som hoppar på honom och biter honom över hela kroppen. Och han blöder.
Me dejó sangrando en el suelo.
Och han ligger där på marken och ser hur hunden, ja, men kallas tillbaka av sin amerikanska hundförare som då Julio, enligt Julio, var den som bussade den här hunden på honom. Och så ligger den här 10-åriga pojken med allvarliga skador och ingen hjälper honom. Men han lyckas till slut trots allt ta sig hem och hans föräldrar tar honom till ett sjukhus där de syr ihop honom utan smärtstillande, berättar han.
Con aguja, sin anestesia.
Och den här händelsen kommer forma Julios liv. Alltså inte bara de fysiska skadorna, utan där och då bestämmer han sig för att han ska ägna sitt liv åt att kämpa mot den amerikanska imperialismen.
Dedicar toda mi vida a pelear contra los norteamericanos en Panamá.
Så Julio João Villalas börjar arbeta politiskt för att Panama, som han då ser det, ska återfå sin suveränitet samtidigt som han utbildar sig på universitetet. Och det här är en period, alltså nu pratar vi 50-60-tal, när spänningarna mellan USA och Panama växer och blir ännu mer våldsamma. Och det finns en händelse som både Julio och, ja, men alla i Panama skulle jag säga kommer ihåg.
Canals do seem to cause trouble. This time it's the one in Panama, where the zone is leased to the United States. The
mob wants to force away. Det är den 9 januari 1964 och då tågar hundratals panamanska studenter till den här kanalzonen i Panama City. Och de vill hissa då, liksom det de vill, kräver, är att den panamanska flaggan ska hissas vid en skola där inne. Det är nämligen lag på att den panamanska flaggan ska hissas bredvid USAs flagga vid offentliga byggnader inne i den här amerikanska zonen.
In spite of treaties and agreements, Panama's Independence Day was the signal for violent anti-American demonstrations. And fire hoses were one answer supplied by the defense.
Men det görs inte och de protesterar. Och det uppstår bråk och tumult mellan panamanerna och amerikanerna som vaktar zonen. Och i 3 dagar så demonstrerar man. Och det som är viktigt att förstå här är att liksom, det handlar egentligen inte om den här flaggan. Det är på något sätt bara gnistan. Det handlar om, ja, men allt det här jag har berättat om hur USA tog över en del av Panama och hur man behandlat Panama och panamaner under alla år sedan kanalen byggdes.
Jag var i min casa escuchando en la emisora.
Och Julio sitter hemma hos sig flera timmar bort i en liten by och hör vad som händer på radion.
Jag fui a mi casa a buscar el rifle. Yo voy a pelear. Y fui a mi casa, tomé el rifle.
Och då berättar han för mig hur han plockar fram ett gevär, för han gillar att jaga. Han bor på landet, så att han har flera vapen hemma.
Okej.
Okay. Dentro de esas armas yo tenía un rifle de alta potencia. Era un Winchester 22 Hornet.
Och Julio tar sig till demonstrationerna och på väg dit eller där så ser han ett flygplan, alltså ett amerikanskt flygplan som basunerar ut meddelanden genom en megafon om att panamaner ska stanna inomhus och sluta demonstrera och så vidare.
Cuando ya la estaba aquí, le disparé la veneta.
Och då skjuter han mot det här planet. Och det här skottet förstör motorn enligt Julio, så att planet behöver nödlanda på en närliggande amerikansk flygplats. Och totalt så dödas över 20 panamaner i samband med de här upploppen. De skjuts av amerikansk militär. Och efter det så blir det uppenbart för USA att man måste göra någonting åt den här situationen. Att saker inte bara kan fortsätta som de är i Panama. Och Panamas ledare under den här tiden, Omar Torrijos, han säger så här i FN:s säkerhetsråd 1973. Vi är ingen koloni. Det kommer aldrig läggas till en stjärna på den amerikanska flaggan.
Okej, Lotta, men så i Panama så pågår det en massa protester mot att USA kontrollerar den här kanalzonen.
Ja, och det var ju liksom den dominerande politiska frågan i Panama under 60- och 70-talet. Vilket ju såklart har att göra med vad som händer i resten av världen. Det här är ju en tid när det finns en väldig kritik mot USAs utrikespolitik, inte minst i Latinamerika.
Just det. Och då tänker jag, Lotten, att det finns ett värde i att titta på hur man ser på det här. Alltså på konflikten i Panama under 70-talet från ett amerikanskt perspektiv.
Mm.
För om man lyfter blicken så är det ju en hel del som händer i världen. Kalla kriget är i full gång. Och i USA så är man dels orolig över de här spänningarna i Panama. Att det finns en risk att det trappas upp. Och en oro över att nationalister ska sabotera kanalen. Och att de här spänningarna till slut kommer leda till en militär konflikt mellan Panama och USA. Men det finns en president som bestämmer sig för att försöka hitta en lösning. Jimmy Carter. Och för att göra en lång historia kort så börjar USA förhandla fram ett nytt avtal med Panama. Och det man kommer överens om är att Panama ska ta över kontrollen över kanalen nästan 20 år senare, vid millennieskiftet. Och det som också står i avtalet är att kanalen måste förbli neutral. Så det vill säga att alla länder måste få tillträde till den. Och om dess neutralitet hotas, ja, då har USA rätt att ingripa för att försvara den. Men där och då så är Carters stora utmaning att avtalet måste röstas igenom av den amerikanska kongressen för att vara giltigt. Och det här visar sig lättare sagt än gjort. Jimmy Carter lägger ner ett enormt politiskt kapital för att få igenom det här. Han ringer samtal, han bjuder in kongressledamöter till Vita huset. Han kohandlar och gör en massa uppgörelser. I haven't lost my temper in 40 years. Och den här killen, John Wayne, filmstjärnan, är till och med inblandad och lobbar mot kongressen. I won't. The hell I won't. Och till slut så lyckas ändå Jimmy Carter få igenom avtalet. This agreement thus forms a new partnership to ensure that this vital waterway, so important to all of us, will continue to be well operated, safe. Men det kan samtidigt vara så att det kostar honom en andra mandatperiod som president. Eftersom Ronald Reagan kampanjar hårt på den här frågan och vinner nästa val. The United States will still be able to counter any threat to the canal's neutrality
and openness for use. Nu blir det lite mycket USA här. Jag tar tillbaka.
Gör det. Ta tillbaka micken.
Alltså, ja, och alltså, för grejen är den att i Panama hade ju Torrijos, alltså då Panamas ledare vid den här tiden, som var den som förhandlade det här avtalet med Carter, han hade faktiskt gett order om att spränga kanalen om det inte gick igenom det här avtalet i den amerikanska kongressen. Så att det här sabotagehotet som du pratade om, det var ju i allra högsta grad verkligt.
Mm.
Och det som händer sen är att Torrijos dör. Och den här mannen, Manuel Noriega, tar över makten. Och det är då en korrupt, högt uppsatt militär som de facto var avlönad av underrättelsetjänsten CIA. Han håller på med en massa ljusskygga verksamheter. Han smugglar vapen till olika väpnade grupper i Centralamerika. Han smugglar droger till USA. Han gör affärer med USAs fiender, som Kuba till exempel. Men USAs regering ser under väldigt lång tid liksom mellan fingrarna med det här, eftersom att Noriega också ja, men står för liksom deras intressen på kontinenten på något vis. Men det här blir till slut ohållbart, för flera journalister i USA på 80-talet så avslöjar de vad Noriega gör. Och särskilt då det här med att han smugglar droger till USA. Så att USAs dåvarande president George Bush, den äldre, ja, men känner sig tvingad att agera.
Fellow citizens, last night I ordered US military forces to Panama.
Och strax innan jul 1989 så invaderar USA Panama för att avsätta Noriega.
And to protect the integrity of the Panama Canal Treaty.
Så det här är ju liksom en, om man kan se det så, en lång historia av amerikansk interventionism i Panama.
Ja, alltså frågar du panamaner så är det 100 år av amerikansk imperialism. Och man måste komma ihåg att Panama hade inte ens på något sätt funnits som land om det inte vore för att USA en gång ville bygga en kanal där.
Mm.
Men vid millennieskiftet så tar Panama till slut kontrollen över kanalen enligt det här avtalet då från 70-talet.
USA har redan halat sin flagga vid Panamakanalen som kontrollerats av USA sedan 1914.
Och blir till slut ett fritt land.
Och här börjar alltså en ny epok i Panamas historia, där man på egen hand ska hantera en av världens viktigaste handelsvägar. Ulrika Bergqvist, producent för det här avsnittet. Du har tittat närmare på det som händer sen och på den andra stormaktsspelaren i den här konflikten, Kina.
Mm. En sak som händer där strax innan kanalen lämnas över till Panama vid millennieskiftet, det är att ett Hongkong-baserat bolag tar över driften av två viktiga hamnar i båda ändarna av den här kanalen.
I USA varnar konservativa för kinesernas planer sedan ett Hongkong-baserat företag fått ansvaret för de två största hamnarna vid Panamakanalens båda inlopp.
Så det här oberoendet som alltså var själva basen för det där kanalavtalet mellan USA och Panama, det ifrågasätts alltså direkt från amerikanskt håll. Och med åren växer Kinas makt i världen och också i Panama.
Kina har skaffat sig mer inflytande över den här kanalzonen på senare år genom stora investeringar. Och det här är man rädd att Kina ska använda mot amerikanska intressen helt enkelt.
Det här är Alexis von Sydow, Kina-analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina, och han följer den här stormaktskampen och hur Kina målmedvetet har stärkt sina kort.
Men Kina har ju seglat upp som en av världens viktigaste stormakter och en av världens största ekonomier genom att dra nytta av globaliseringen. Man tillverkar till exempel en tredjedel av allt som tillverkas i världen, och man är den största handelspartnern för flest länder i världen.
Under 2000-talet blir Kina den viktigaste handelspartnern också för flera länder i Latinamerika. Och kineserna har en central strategi här, Fernando. Det som brukar kallas Belt and Road, eller på svenska Nya Sidenvägen. Det är kommunistpartiets stora infrastrukturprojekt.
Med Kina ägd och Kina driven infrastruktur som är till för att vara en slags underbyggnad av den här ekonomiska makten som man har skaffat sig.
Och 2017 går Panama med i det här projektet som första land i Latinamerika.
Så att det här har ju, det är ju det Kina har gjort. Runt om i världen så har man byggt väldigt mycket infrastruktur.
Det handlar om brobyggen och järnvägsnät.
Och inte minst hamnar då. Eftersom majoriteten av världshandeln sker maritimt, så är hamnar liksom en väldigt central del av den infrastrukturen. Och speciellt i Afrika och Asien så har Kina byggt och drivit väldigt många hamnar då. Men även i Europa. Det finns ju Piraeushamnen i Aten. Och sen så har vi ju då ett antal hamnar i Latinamerika då, som de här två vi pratar om i Panama. Så det är verkligen ett globalt nät.
Alltså så Kina blir en global stormaktsspelare här genom de här investeringarna.
Mm.
Och då får de, vad det verkar vara i varje fall, ganska så stort inflytande i just Panama.
Mm. För de här investeringarna, de går också ofta hand i hand med politiskt inflytande.
Mm.
Och ett tecken på det där brukar vara att länder slutar erkänna Taiwan som ett suveränt land.
Panama is the latest country to officially turn its back on Taiwan, which China regards as a breakaway province.
För ungefär 10 år sedan så bytte man då diplomatisk partner från Taiwan till Folkrepubliken Kina.
For China's leaders, this moment represents a significant diplomatic breakthrough.
Men där och då, Ulrika, hur ställer sig USA till allt som händer?
Ja, men det man kan säga är att Kina tävlar med USA om att vara den viktigaste ekonomin i världen. Så Kinas ökade inflytande där på det de brukar betrakta som sin egen bakgård, amerikanerna, det stressar förstås dem.
Mm.
Och utöver det där med allmänna oron från USA så har militären också varnat flera gånger för att Kinas infrastruktursatsningar i Panama, särskilt de här hamninvesteringarna, är en säkerhetspolitisk risk. Och där pekar de särskilt mot det här Hongkongbolaget Hutchinson, som ju alltså äger viktiga hamnar i båda ändarna av Panama-kanalen.
China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Och i januari så blev ju som bekant Donald Trump president igen. Fernando, det har du väl inte missat?
Nej.
Och temperaturen i den där stormaktskampen som pågått har liksom skruvats upp.
Vi har ju verkligen gått in i geoekonomins tidevarv, speciellt sedan den nuvarande Trump-administrationen tillträdde. Och vi har ju någonting som liknar ett fullskaligt ekonomiskt krig mellan USA och Kina.
Alexis von Sydow, han pratar om krig med ekonomin som vapen.
Och krig, även i den bemärkelsen att det är liksom krigets logik som gäller. Det gäller att tillfoga motparten skada och få maximal vinst. Det är ett nollsummespel helt enkelt.
Vi har ju hört mycket om tullkriget mellan USA och Kina här på sistone. Och det där är bara början, menar han.
Det är inte längre någon fråga om att USA vill konkurrera med Kina som en av världens två viktigaste stormakter med alla till buds stående medel för att begränsa Kinas inflytande och Kinas makt i världen. Och det absolut främsta medel man har tillgängligt är inte det militära utan det är just det ekonomiska.
Och Donald Trump, han har ju pekat ut just Panama som en tydlig scen för den här stormaktsstriden.
Trump har ju inte heller uttalat exakt vad det är han vill göra med kinesiska skepp genom Panamakanalen. Men det går inte att missta sig heller på att han ser ett starkt politiskt intresse i den här väldigt ekonomiskt och strategiskt viktiga vattenvägen och pekar ut Kina som boven i dramat.
Kort efter att Trump skickat sin utrikesminister Rubio till Panama med ett gäng krav och hot där i februari 2025 så meddelar Panama att man kommer att se över kontraktet som det här Hongkong-ägda bolaget Hutchinson har om att driva hamnar. Mm. Och inte bara det. Panamas president meddelar också att man kommer att lämna den nya Sidenvägen, alltså det här kinesiska globala infrastrukturprojektet. Och han beskriver det dessutom som problematiskt.
Det är en decisión tomada del gobierno que yo presido. No es una decisión que se va a revisar.
Allt det här går såklart inte obemärkt förbi bara i Kina. Där ser man allt det här som händer som tydliga tecken på att USA vill öka sin makt på Kinas bekostnad, menar Alexis von Sydow.
Det här är en upptrappning på ett politiskt plan med ekonomiska medel som det gäller att Kina försvarar sig mot. Man kan inte bara lägga sig ner helt enkelt.
Men Ulrika, alltså man kan väl inte kalla det här för något annat än att Panama har fått göra en hel del eftergifter?
Nej.
Och framförallt tänker jag på att man lämnar Belt and Road, den nya Sidenvägen, det verkar som en ganska stor sak.
Mm. Och det kommer mer. I sitt tal till nationen den 4 mars är Donald Trump segerviss.
To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal. And we've already started doing it.
Han säger att övertagandet har inletts. Och så berättar han inför en jublande amerikansk kongress.
Just today a large American company
announced they are buying both ports around the Panama Canal.
Så att ett amerikanskt företag ska ta över driften av de där två viktiga hamnarna.
Det här stora Hongkong-imperiet, business-imperiet, meddelade att man skulle avyttra sin hamnverksamhet, sin globala hamnverksamhet, till det amerikanska konglomeratet BlackRock.
Det här Hongkong-bolaget, Hutchinson, ska alltså sälja hamnarna till ett amerikanskt företag. Och allting tyder på att det är så det ska bli. Men efter några veckor börjar det komma tecken på att Peking inte kommer att tillåta den här affären.
Och det har antagligen stoppats då därför att kinesiska marknadsadministrationen, som det heter, det är alltså Kinas huvudsakliga tillsynsmyndighet för konkurrensfrågor, som har inlett en granskning av det här förfarandet. Så att någonting har ju hänt som har stoppat upp den här processen.
Om Kina inte så plötsligt hade intresserat sig för den, så hade den här affären alltså redan varit signad och klar, men nu ligger den på hyllan.
Men vad säger Kina om varför de gör så här?
Ja, kommunistregimen är ju inte riktigt lika generös med sina uttalanden som Trump. Men en ledtråd till hur man ska se på den här hamnaffären kommer via en Peking-trogen tidning i Hongkong.
Man ganska tydligt sa att det här är en handling som hotar Kinas nationella intressen och som inte kan accepteras. Och den här kommentaren då, kolumnen, den återpublicerades i alla kinesiska relevanta officiella medier, så att man kan tydligt se att det här var liksom uttryck för den kinesiska statens verkliga ståndpunkt i den här frågan.
Och Alexis von Sydow, han ser också det här som ett slags varningstecken inför framtiden. Hur både USA och Kina nu tar nya grepp i den här rivaliteten om att stå på topp i världshandeln.
Det är ju en stor upptrappning också om man tänker den här att ekonomi används som politiska medel. Det förändrar ju den ekonomiska spelplanen väldigt mycket. Tidigare tänker man att ekonomi är en sfär separat från det politiska där andra spelregler gäller. Så fort som stater börjar sätta direkt press på ekonomiska aktörer, så förändras ju den logik de måste agera efter helt och hållet. Och det inbegriper ju då speciellt då deras verksamhet i andra länder.
Men vad menar han här? Alltså att Kina skulle kunna trycka på ett privat företag att göra som regimen vill, till exempel då att neka andra länder att använda de här hamnarna för att skada de ländernas ekonomi, eller hur då?
Ja, något sånt. Men det där ligger ju ett steg längre bort. Men själva oron för att det där skulle kunna hända i en framtid. Så Alexis von Sydow, han menar att det vi ser utspela sig här i Panama är en del av något mycket större, som handlar om hur styrkeprovet mellan världens två största ekonomier nu har nått nästa nivå.
Det är väl därför antagligen som USA känner att det vore bättre att ha de här hamnarna under ett amerikanskt konglomerat snarare än ett kinesiskt. Man undviker att motparten kan sätta den typen av press, och eventuellt så tänker man att om det skulle verkligen bli nödvändigt så kan man själv utöva den typen av press på aktörer som är syvende och sist är mer lojala med en själv. Och om man tänker att det är krigets logik som råder här, alltså inte nödvändigtvis att det kommer att bli ett fysiskt krig, men att det handlar om att tillfoga motparten skada, då finns det ju liksom skäl att misstänka att i framtiden kommer man använda det inflytande då som man eventuellt får för att motverka Kina.
Så det som händer i Panama är en slags strid mellan stormakterna, där Panama har blivit en slags bricka i det här spelet mellan de makterna.
Mm. Så ser Kina-experten Alexis von Sydow på saken.
Och Panama har som ett resultat avslutat flera samarbeten med Kina.
Precis. Och USA fortsätter dessutom att kräva mer av Panama. Bland annat att amerikanska fartyg ska få använda passagen helt gratis. men också att man ska få ökad militär amerikansk närvaro i landet.
Just det. Och den där känsliga frågan om amerikansk militär, den tänker jag att vi ska komma tillbaka till. Men först, tillbaks till dig och Panama, Lotten Collin.
Mm.
För när du är där på plats i Panama så har du ju pratat med en hel del människor som reagerar på det här stormaktsspelet. Men du försökte också få tag på Kinas ambassadör i Panama City.
Ja, jag försökte flera gånger få en intervju med kinesiska ambassaden som ju faktiskt varit ute och riktat en hel del kritik mot USAs agerande i Panama. Ambassadören har kallat det för mobbing. Hon har varnat för att om Panama lägger sig platt för USAs krav så ger man mobbaren, alltså då USA, blodad tand. Och hon har varnat för att Panama inte kommer kunna lyckas skydda sitt oberoende och sin suveränitet genom att ge efter och kompromissa. Och allt det här som hon har sagt, bland annat på ambassadens Twitterkonto eller ex-konto, det vill jag ju höra henne utveckla. Men jag fick ingen intervju, tyvärr. Däremot pratade jag med en annan person som är i ständig kontakt med den kinesiska ambassaden i Panama.
Okej. Okay.
Nämligen Julio Yao Villalas.
Alltså han som blev biten av hunden och som sköt mot det där amerikanska flygplanet.
Precis, han. Han är nämligen då faktiskt son till två kinesiska arbetskraftsinvandrare som kom till Panama i början av 1900-talet. Och hans pappa arbetade faktiskt med att bygga kanalen. Och nu är ju Julio en gammal man. Han har skrivit många böcker. Han är en ganska känd akademiker i Panama. Och har blivit en återkommande gäst på den kinesiska ambassadens bjudningar.
Hace como una semana se hizo una reunión de confianza en la embajada entre los panameños amigos de China.
Och när jag träffar honom här i det här lilla huset där han bor utanför Panama City så har han precis varit på ett möte där på kinesiska ambassaden för panamanska Kina-vänner, som han säger. Där de satt och brainstormade om hur de ska bemöta, hur Kina ska bemöta USAs invasionshot och liksom agerande i Panama.
Cómo mejorar la relación entre Panamá y China en vista de todo el problema de Donald Trump.
Men vad kom de fram till?
Att Kina måste använda soft power var det som Julio sa. Alltså utbildningsresor, evenemang, kultur. Och sen försöka på olika sätt bemöta det som Julio menar är lögner som USA sprider då om Kinas närvaro i Panama och vad den betyder.
Okej, så Julio gick alltså från att redan som barn protestera mot det han upplevde var amerikansk imperialism i Panama till att omfamna USAs främsta rival och planera, vad ska man säga, kinesiska motoffensiver.
Ja, alltså det kan man väl säga. Även om frågade Julio så tycker ju han då inte att Kina, till skillnad från USA, utgör någon fara för Panama. För enligt honom så är relationen mellan Kina och Panama baserad på handel och vänskap och ett samarbete där båda parter vinner.
Ellos siempre han dicho, la política es ganar, ganar. Nosotros ganamos y ustedes ganan.
Men de där hamnarna som Kina inte vill förlora kontrollen över, alltså det faktum att de inte vill förlora kontrollen över dem, tyder inte det på att Trump-administrationen faktiskt kanske har en poäng? Liksom att Kina kan komma och använda den makten framåt på något sätt?
Ja, alltså Julio konstaterar att Panama absolut kan hamna i kläm mellan USA och Kina. Och som han säger att Panama just nu balanserar på en slak lina. Men, säger Julio, allt handlar om vad Panama gör nu. Det värsta vi kan göra, säger han, är att bara sitta still i båten och inte göra någonting alls. För då, menar han, kommer USA långsamt ta makten över kanalen.
Que no hagamos nada y que Estados Unidos se apodere poco a poco de la administración del canal.
Men det verkar ju onekligen så att om Panama tvingas välja mellan Kina och USA så tycker Julio Yao Villas att de ska välja Kina.
Absolut, helt klart, det är det så. På väggen i det här vardagsrummet där vi gjorde intervjun så har han en karta över den gamla sidenvägen.
Mapa de la China.
Ah, ja. Ahí se ven los barcos y todo.
Och jag skulle säga att medan många i Panama tycker att man måste försöka hålla sig kvar på den här slaka linan, alltså att man måste försöka balansera mellan stormakterna utan att alliera sig med någon av dem, så tycker Julio helt klart att Panama ska vända USA ryggen. Han är besviken över att Panamas regering lämnat nya sidenvägen och säger att man förr eller senare måste återuppta samarbetet med Kina.
Jag pienso que es inevitable. Panama tiene que volver a la ruta de la seda.
Ulrika Bergqvist, som vi redan konstaterat så har Panamas regering valt att hörsamma kraven från USA till väldigt stor del.
Mm.
Och i början av april så tog Panama ännu ett kontroversiellt beslut. Och det var att låta amerikansk militär få tillgång till 3 militärbaser i området runt kanalen.
Det här är USA:s försvarsminister Pete Hegseth.
The presence of US troops, Fort Sherman is an old US base there, as well as their naval station and air station jointly with Panama to secure the Panama Canal from China.
Som berättar att amerikansk trupp återigen kommer att finnas på plats där i kanalzonen i Panama.
Vilket man kan anta väcker en massa känslor då, med tanke på det här bagaget med amerikanerna och hur de kontrollerade kanalen under 1900-talet.
Exakt. Och en orsak till att Panama ändå gör alla de här eftergifterna, det kan vara att man upplever att det finns ett reellt hot. Eftersom USA faktiskt har en juridisk grund och möjlighet att ingripa i Panama militärt.
My name is Jorge Heine.
Och för att reda i det där så ringde jag upp Jorge Heine.
I am a research professor at the Pardee School of Global Studies at Boston University.
Och han tar upp en skrivning i avtalet mellan USA och Panama.
Det där avtalet från 70-talet som gjorde att Panama till slut tog kontroll över kanalen.
Precis.
Well, you know, there is a reference in the treaty about the United States if it feels that somehow your security is compromised by events that are taking place in the canal.
Men vad som också står där i texten är att kanalen måste förbli neutral. Och om kanalens neutralitet eller oberoende hotas, då har USA rätt att ingripa militärt. Men samtidigt så upprepar Jorge Heine gång på gång att den faktiska situationen på marken, så som den ser ut idag, den rättfärdigar inte alls ett sånt ingripande.
And there is nothing there now that would indicate so.
Och det är mot den här bakgrunden som Panama har gått med på alla de krav som USA ställt på landet.
Panama has been very accommodating to the concerns of the Trump administration.
Men den stora frågan, säger Jorge Heine, är vad USA väljer att göra nu. Kommer man fortsätta att pressa Panama om att göra fler eftergifter? Eller kommer man att nöja sig?
But what it will not do is to cede sovereignty over the control of the Panama Canal. That is an existential issue for Panama and for Panamanians.
Och när kommer Panama att anse att måttet är rågat?
So it's a tricky negotiation tactic. How much do you give up before you draw a line in the sand? And that, it seems to me, is the key question that the Panamanian government faces now. What will be the line in the sand that it will draw?
Och med det så är konflikt slut. Reporter i Panama, det var SRs Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Producent Ulrika Bergqvist. Tekniker Jakob Lallér. Och jag heter Fernando Arias.